Men jag har tänkt på att typ nästan alla open source-projekt har så himla fula gränssnitt. Alltså,
ja.
Ja, men allting ser ut som att det är från 90-talet och byggt typ så här Windows Forms.
Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling.
Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
Det här avsnittet sponsras av Salt, som har Europas ledande tech talent karriärsprogram. Gå in på salt.study för att läsa mer om hur du kan upskilla dig.
Tack så mycket, Salt.
Har du uppdaterat till nyaste versionen av iOS ännu?
Nej, jag har inte det. Du vet, man får alltid den här notisen. Typ så här, vill du uppdatera ikväll? Och så säger jag ja. Mm. Och så har jag alltid för lite typ laddning. Eller den måste väl vara ikopplad eller något sånt där.
Ja, om det är mindre än 50% eller något. Då.
Ja, men någonting.
Jag tror inte heller den kan uppdatera sig om man har ett larm på. Alltså att man har ställt väckarklockan. För då är det så här, oj nej, tänk så försover du dig.
Mm. Och det är precis, och det vågar inte jag heller. Så ibland tänker jag på så här, det vill jag nog inte. Ja. Ja. Okej, så jag antar att du har uppdaterat det.
Ja, men jag gjorde det faktiskt idag.
Folk bara, varför pratar de om att de har uppdaterat sina telefoner?
Ja, fy vad tråkigt. Nej, men för att knyta an lite till för några avsnitt sedan när du berättade om det här nya med att det skulle komma en ny marketplace. Eller inte en ny, men att de öppnar upp för annat än bara App Store. Att alla får lov att ha olika marketplaces.
Ja.
Så det har jag fått nu. Jag har dock inte grävt i det. Alltså så här, hur installerar man en ny? Alltså, installerar man den nya marketplacen genom App Store då? Eller hur funkar det?
Nej, jag vet faktiskt inte heller. För den som har missat, EU satt ju krav på Apple om att öppna upp för andra marketplaces än bara Apples egna. I hela världen har man ju öppnat upp för att, alltså spel marketplaces. Eller så här, jag antar att om du laddar ner typ Epic Games-appen så ska du få göra köp av Epic Games-spel. Mm. Utan att Apple tar sina 30% för det. Men det var över hela världen. Och inom EU så var det bara att det ska få finnas andra marketplaces. Och då gissade vi att det skulle bara komma marketplaces med så här pornografi och
kasinospel.
Ja, kasinospel. För det är någonting Apple förbjuder i sin egna.
Alltså på tal om kasino. Jag tittade faktiskt på Uppdrag granskning i morse. Som handlade om, jag tror det heter gambling-avsnittet. Det handlade om Hiton bland annat. Alltså CS-spelaren.
Oj, vad länge sedan jag hörde det namnet. Ja, kul.
Tydligen så har han och någon annan känd CS-streamer gjort reklam för någon slags, alltså att man gamblar om att vinna olika skins till CS.
Mm.
Och de har gjort reklam för det även när det har varit minderåriga med i streamen, vilket man typ inte får lov att göra. Så de har blivit lite, hamnat i blåsvädret där att det var inte okej. Okay.
Har det hänt nu?
Alltså det är väl någonting som har pågått länge, tror jag.
Ja, jag tänker, det har pågått hela tiden.
Men jag vet inte om det är ganska nytt med de här då gambling-sajterna. Det är typ som att du gör roulette, fast du gamblar om skins liksom. Och så, ja, du får betta en summa pengar och så kanske du får ett nice skin eller något fattigt.
Men förlåt, men skins, alltså i CS själva funkar ju så, som gambling. Du vet, du köper en sån här box. Och så hoppas du på att få ett bra skin i det. Så att, men ja, då kanske du måste så här, för att lägga in kortuppgifter så måste du godkänna att du inte är ett barn. Och så
ja, kanske. Det är väl kanske lite på Steam och sånt så är det väl svårare att fejka din ålder kanske. Jag vet faktiskt inte.
Okej, men hur har barnen ens, alltså vad är skillnaden? Hur har barnet kunnat spela på deras köttroulette, heter det någonting annat. Det är en sida för nakna
män. Det var väldigt olika, för det var intervju med någon från så här, typ spelinspektionen eller någonting som då jagar dessa olika gambling-sajterna. Och någon hade typ så här en checkbox. Jag är över 18. Alltså det är inte tillräckligt med koll för att se att någon faktiskt är inte minderårig.
Mm.
Men sen så fanns det också vissa som inte alls hade någon kontroll och vissa sidor var liksom på svenska och de får inte marknadsföra sig på svenska om de inte har de här kontrollerna. Ja.
Mm.
Det var ganska intressant avsnitt i alla fall faktiskt.
Ja, jag hör det. Ja, det är mycket legalt som jag inte förstår mig på. Men jag kan tänka mig att det är ett problem, men det känns som att det alltid har funnits. Kommer du ihåg förut när man kunde så här, köpa saker på typ, inte sms-lån, men att jag vet att så här, man kunde typ gå sola solarium via sms, och så fick föräldrar så sjuka räkningar för att någon hade solat.
Ja, nej, det har jag inte varit med om. Men...
jag har själv inte gjort det, men jag minns att jag hade vänner som gick så här, solade för 1000 spänn liksom, och stackars föräldrarna betalade det.
Nej, jag köpte bara ringsignaler och sånt.
Ja, det var det också.
Polyfoniska ringsignaler när det kom.
Det känns ju som att det inte går nu, eller så, jag vet inte. Jag har aldrig provat att köpa någonting med mitt abonnemang.
Jag bryr mig inte ens längre typ om ringsignaler. Jag har fortfarande samma standard iPhone.
Tycker inte du att det är coolt att ha en cool ringsignal?
Jo, det är ju det, men jag har bara inte orkat.
Är det det? Jag har ju så saker
jag har ju alltid ljudlös ändå, så jag menar, det är inte så att jag någonsin hör min ringsignal.
Ja, men det ska man ju ha. Annars är man lite psykopat, tycker jag, folk som har ljud på.
Ja. Ska vi kanske ta och tacka våra patrons?
Ja, det ska vi verkligen. Tack så mycket våra stjärnsupportrar på Patreon, som är Alicia, Björn Jonsson, Dag Grönell, Ketan Kashmirchak och Lars Nyström.
Stort tack till er, och tack till alla andra som stöttar oss också. Det uppskattar vi supermycket. Nu bara snackar jag på här. Jag känner så här, du vet, man går runt och pratar med sin bebis. Nu får jag prata med en vuxen människa. Jag bara, åh, jag kan prata. Han bryr sig inte så mycket om det jag vill prata om med dig.
Åh.
Nej. Men jag läste faktiskt en artikel om open source. Och den handlade om att en delstat i Tyskland. Nu ska vi se om jag lyckas säga det här rätt. Jag är inte någon jättetysk talare.
Ja, men du har ju tyskt efternamn, så nu får du lägga krut på det.
Ja, men jag uttalar ju inte ens mitt namn rätt enligt tyska. För jag tror på, alltså, ska man säga mitt namn på tyska så ska det vara Schönemann. Nu säger ju inte, jag säger ju Schönemann. Mm. Så att, men i alla fall, delstaten Schleswig-Holstein.
Nej, jag tyckte inte det var så tyskt när du
jag
sa
kan
det.
Jag kan få höra hur du skulle sagt det då.
Vänta, jag måste ha en sån.
Schleswig.
Schleswig-Holstein.
Okej. Okay. Mm. Om vi har någon som kan tyska så får ni rätta oss. Hur som helst, i den här delstaten då, SH kallar vi den för, så har de beslutat sig att dumpa Office, alltså Microsoft Office och Windows, till förmån då för open source-alternativ. Så de ska börja köra Linux och LibreOffice.
Mm.
Det var lite coolt ändå.
Men aha, har de gått ut med någon anledning till varför de gör det?
Mm. Dels så vill de spara pengar, kanske. No-brainer. Men också att de vill öka säkerheten och få mer kontroll över infrastrukturen. Och det är så här, alltså, ja, det köper jag, men då vill ju till att det finns någon IT-snubbe eller snubbinna där som faktiskt har koll. Alltså så här, spontant, om du inte är så kunnig så känns det ju kanske säkrare att ha Microsoft som autouppdaterar sig och liksom är ständigt up-to-date, medans det känns ju som att det är lättare att inte ha en uppdaterad version av Linux till exempel. Jag vet inte.
Absolut. Men fan vad coolt.
Ja, det är ändå 30 000 datorer som drabbas, eller vad man ska säga.
Men beror det här på att man vill kunna ha insyn i koden då? Eller? För det är ju... Jag antar att det handlar om. Eller hur har man annars argumenterat sig fram om det?
Jo, men precis. Man vill ju ha mer kontroll över det, och det får man ju när man har öppen källkod, och man får ju insyn i allting. Och folk som då är på Microsofts sida och är lite anhängare till dem, de kan ju vara mer skeptiska och tycka att nu kommer det bli ökade kostnader och ni kommer få kompatibilitetsproblem och det ena och det andra, och ni behöver lägga jättemycket pengar på utbildning och support och så här. Så att, alltså där är ju två olika läger, kan man säga. Jag vet inte.
Jag gissar att de drar säkerhetskortet också, som Apple ofta gör, att så här, vi håller er säkra.
Mm. Ja, jag tycker det är intressant, och det ska bli intressant att se om det är fler som följer efter. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i Sverige i offentliga sektorn, om det är många som använder Linux. Spontant känns det inte så i alla fall.
Jag tror alltså inte vad jag hört. Jag är inte så insatt i ämnet, men jag har förstått att det finns någon slags debatt, kanske i Tyskland då, om att det är ju mycket mer demokratiskt att ha öppen källkod.
Ja.
Och Sverige är väl inte där?
Nej, Jag kan bara utgå från de ställen jag har varit på. Om man tänker typ stora enterprise-företag och sånt. Mm. Så de är alltid väldigt skeptiska om det är någon som vill använda Linux. För att det, nej, det har inte vi support för. Och det vill inte vi liksom blanda oss in i och sånt. Så att man kanske har lite att lära.
Jag kan köpa det på ett företag. För det är liksom business to business. Det är ett anslagskontrakt. Men när det just gäller så här myndigheter. Det är ganska schysst att inte vara fast i någon, hos någon vendor. Utan insyn i vad de har för algoritmer för att. Jag vet inte, nu med liksom AI och sånt, då vill man ju verkligen ha öppen källkod för att förstå hur algoritmerna bestämmer. Jag vet inte, när de ska börja göra beslut om sjukskrivningar, alltså sådana saker. Ja.
Nej men verkligen. Så att ja, det är nog faktiskt bra. En reflektion jag har gjort dock när det gäller open source. nu är jag jättestereotypisk här, men vi vet ju att folk älskar stereotyper. Men jag har tänkt på att typ nästan alla open source-projekt har så himla fula gränssnitt. Alltså,
ja, fula loggor ofta också va?
Ja.
Alltså det är ju hemmagjorda 90-tals logotyper.
Ja men allting ser ut som att det är från 90-talet och byggt i typ så här Windows Forms. Vilket alltså.
Jag måste gå in och kolla på någon sida. Har du något tips?
Ja men ta typ så här Inkscape till exempel. Det är ju open source-vektorgrafik som typ Adobe Illustrator.
Ja.
Eller typ GIMP som är för Photoshop.
Den var ändå OK, men jag har varit säga. Ja, just det, GIMP. GIMP. Okay. Jag hade ju tänkt att det här är, laddar jag ner någonting här så kommer jag liksom ha
virus.
Trojan på min dator.
Ja, och alltså jag tycker det är typ samma med, ja, nu häromdagen så skulle min sambo ladda ner ett databas, alltså vad kallar man det för? Ett program där du kan kolla på dina tabeller i din databas. Som SSMS.
Ja.
Databashanterare kanske. Ja. Han laddade i alla fall ner det Beaver. Och det var så här. Alltså det är bara inte snyggt. Jag vet inte. Alltså vad kan det handla om? Är det att man inte prioriterar det? Alltså när folk faktiskt jobbar med open source och gör det på sin fritid och liknande. Och liksom, då kanske man fokuserar mer på features än på utseende.
Ja, om inte det är så att det är en stil man har, att det är lite coolt. För det känns ju som gammal internet. Det är ändå alltså man blir ju lite glad när man ser de sidorna. Det känns mysigt. Och
tycker du det? Jag är ju sån som helt såld på snygga UI och sånt.
Jo, men någonstans, alltså om jag vet att det är en trovärdig aktör bakom, att jag vet att det här inte är en fejksida, då tycker jag det finns en charm i att det känns som gamla snälla internet. Okej, det var inte så snällt, det fanns jättehemska saker innan också. Men du fattar väl vad jag menar, att internet var en sån här vidrig plats.
Det är lite nostalgisk liksom.
Ja, att man känner att så här skrapar de inte min data och jag behöver inte reacta cookies. Och ja, men jag tänker att de som jobbar med de här open source-projekten är ju inte typ UI-människor och sådana som gillar frontend.
Förmodligen inte, men jag tänker att här är ett hål att fylla för alla typ frontend-utvecklare som ja, men dels nu när jag tänker på det, det är ju mycket snack om att det är svårt att hitta jobb för nyutexaminerade frontend-utvecklare, att de har mycket svårare. Här är ju ett ypperligt tillfälle att kanske bidra lite till open source och kunna hotta upp lite. Okej, nu är det inte så att du skriver om typ Mozilla Thunderbird på en dag liksom och hotar upp gränssnittet. Men jag vet inte. Det känns som att det saknas lite design och lite frontend i många open source-projekt. Ja. Så kanske någonting att titta på. Man inte har något att göra.
Det saknas väl folk som ger pengar till de här projekten. Det är väl det. Ja. Alltså att de känner nog att det finns massa grejer de kan förbättra. Så att om det hade sett mer legit ut då hade de ju kanske kunnat sälja det till större företag, eller inte sälja det till större företag, fel, men du vet, sälja in konceptet till fler myndigheter och så, men i och med att det inte ser trovärdigt ut så kan man inte göra det, men folk kan liksom inte sitta och göra på sin fritid.
Nej.
Jag kan inte vad lösningen är liksom, men mer än att skapa awareness, men vi som jobbar med data. Jag sitter ju oftast inte på resurserna.
Nej.
Om man inte är någon, jag vet inte, staff level engineer, principal engineer kanske, som har det mandatet.
Ja, nej, hela open source-grejen är ju Det är svår. Mm. Om man är nyfiken på mer så kan man ju gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt med Magnus Glantz. Där vi pratade om open source. Jag kommer inte ihåg vilket det var. Det var ganska tidigt, typ så här 20 eller någonting. Vi länkar det i avsnittbeskrivningen.
Ja, där pratar vi ju lite om att låta folk bidra till open source på jobbet. Mm. För då kan du åtminstone få betalt några timmar för att bidra till det. Men att folk ska göra det helt fritt.
Precis.
Men helst ska man ju, tror jag, ge pengar till de här open source-projekten.
Mm.
Så att de kan bättre bestämma vart de behöver ligga krut.
Ja, och jag fattar att man inte prioriterar gränssnitten. Alltså det är klart att features är viktigare. Men ja. Mm. Det var i alla fall en observation från min sida.
Tackar. Vi har ju en lyssnarfråga med oss idag. Mm. Som är ganska så här, annorlunda.
Ja, det var ju mer en insändare än en fråga kanske.
Just det.
Vilket är kul.
Vi har ändrat, jag tror att om jag inte har fel så har vi ändrat lite i avsnittsbeskrivningen. Så här, att det är inte bara frågor, man kan skicka in ett påstående eller någonting. Någon reflektion som man gärna vill att vi tar upp och pratar om. Du och jag har inte snackat så mycket om den här frågan heller. Vi får se om vi tycker olika. Det var någon på vår Discord som bara, det är roligt när ni tycker olika. Det känns som att ni alltid försöker ha konsensus. Vi försöker inte ha konsensus. Vi bara tycker väldigt lika för att vi är typ i samma ålder.
Mm.
Två tjejer i branschen, jag vet inte.
Ja, nej. Jag ska försöka vara lite så här. Bara för principsakens skull.
Behöver inte vara till lags med mig, Madeleine, alltid. Nej.
Hittills har jag bara hållit med dig för jag är så rädd för dig.
Jag hotar dig, ja. Sparkar dig.
Ni ser inte det här, men Sofia sitter med en kniv.
Pistol så. Ja, jag tar bort kniven och alla hot. Ska jag läsa då?
Mm.
Hej Sofia och Madde. Eller Madde och Sofia. Vem kom först?
Ja. Hörnan är läget.
Det är i och för sig en fråga. Vi kan ta den sen. Tack för en bra podd. Jag uppskattar soft skills-diskussionerna mest. Och eftersom att ni sa att det inte måste vara en fråga så kommer det nu en hot take som jag hade velat höra er diskutera. Som jag hoppas kan ställa en tanke hos de lyssnare som är i det tidigare stadiet av sin karriär.
Mm.
Jag har senaste åren jobbat inom olika tekniska ledarskapspositioner. Just nu är jag engineering manager och jag har även länge varit teknisk lead. Vill tillägga att jag fortfarande spenderar lite tid med att ibland skriva kod och göra mycket kodgranskningar. Något som jag har observerat hos mina vänner och andra i mina team är en inställning om att sträva efter att hamna i ledarskapspositioner. Jag tror att den motivationen kommer från att det kan vara en bättre position att vara i bland andra branscher där chefernas jobb skiljer sig drastiskt och de är välbetalda i relation till andra och att cheferna står över andra för att de slipper göra skitjobbet. Däremot, i vår bransch har jag sällan stött på utvecklare som inte är intresserade av sitt jobb och de flesta skulle nog säga att de är ganska välbetalda och att dessa hierarkier mellan ledare och anställda är ytterst ovanligt. Det som de flesta av oss istället strävar efter och finner tillfredsställelse i är att ha så mycket tid som möjligt för att koda och lösa problem. En ledarskapsroll däremot, även om det är en väldigt teknisk sådan, ger drastiskt mindre tid för kod och utvecklarglädje. Som ledare behöver du oftast lösa de tråkiga delarna och låta andra göra det innovativa arbetet. Det är utmanande att hitta tid för fokuserat arbete. Och i mitt fall är jag tröttare efter jobbet nu än när jag var en IC, alltså individual contributor. Missförstå mig inte. Jag älskar mitt jobb där jag får stötta andra och lösa problem på en annan nivå. Men jag ser ingen prestige i den. Jag har inte haft en kompensation som är speciellt mycket högre än andra i teamen. Och vid flertalet tillfällen har jag även anställda utvecklare som är mer välbetalda än mig. Vad jag försöker säga är inte att man ska sluta utvecklas, utan att man istället kan hitta andra sätt att utvecklas på. Fokusera på en spetskompetens inom en teknologi eller domän, sikta på att bli egen konsult och spendera din tid på att bygga relationer. Jag är säker på att ni kan komma på fler saker än mig.
Ja, det här var faktiskt väldigt intressant, för att jag har nog inte tänkt tanken på det sättet innan. Eller så här, nu när jag hör personen skriva det här så känns det väldigt självklart att jag håller med om att det är annorlunda att vara chef i IT. För vi är väldigt platta organisationer, oftast icke-hierarkiskt. Om man jämför dem med att vara chef i liksom, jag tänker någon fabrik, industri eller liknande. Eller på ett sjukhus eller vad som helst. Liksom.
Du menar så här, alla är på golvet och så sitter någon chef och tittar genom en glasfönster ner på dem.
Typ, så är det ju inte hos oss. Men jag kan verkligen känna igen i det här att man strävar efter ledarskap. Utan att ens veta om det är verkligen någonting man vill göra. Alltså framförallt också mycket från tidigare år av, alltså när jag var mindre erfaren, så kändes det som att det är chef man ska bli om man ska bli framgångsrik. Och ja, det har nog också ändrats för mig med åren, att jag insett att det kanske inte riktigt det man vill. Eller hur? Hade du också de tankarna att du behövde bli någon form av chef för att känna att du har nått framgång?
Mm. Det var ju drömmen att sitta och titta ner på alla som kodar. Det ska helst vara att de är liksom nere, du vet, nere på fabriksgolvet.
Ja, och du sitter i någon sån här liksom en glasruta och kan titta ut över dem.
Ja, precis. Och jag har liksom, drömmen är att jag ska inte ens ha en dator. Jag bara liksom skriver på lite papper och så. Jag vet inte. Jag har nog inte tänkt på det som den här personen, i och med att jag inte är i en managerposition, vi har definitivt haft. Jag vet inte, särskilt när man var yngre, så jag menar typ nästan barn. Mm. Då var det så här, man ska bli chef. Det är jättebra att vara chef. Men det har väl försvunnit mer och mer, för att när man inser vad chefsjobbet innebär egentligen. Att hantera människor och deras frustrationer och att de är ledsna och hela tiden tar bort sina egna känslor ur det.
Mm. Verkligen. Alltså när jag var så här runt 22, 23, 24 där någonstans, så hade jag, detta är skithuntigt egentligen nu när jag säger det, men då hade jag liksom bilden av mig själv som framgångsrik. Då såg jag framför mig att jag ständigt var på någon flygplats. Jag gick med min liksom rullväska, och på rullväskan så hade jag satt min liksom laptopväska med sån här, du vet, att man kan sätta den på liksom handtaget. Någon sån här läderportmonnä. Och liksom gick runt där i typ kostym och högklackat och var liksom jetset för att hon åka på något viktigt möte i New York. Alltså så här, det var liksom min bild av att vara framgångsrik. Men
jag håller med. Jag har nog haft bilden av att jag någon dag ska liksom gå runt i typ så här kostymer, eller till och med kunna ha så här, man ser bossiga kvinnor på tv, så har de ofta väldigt så tajta klänningar och högklaggen. Mm-hmm. Ja. Och det går ju inte. Det är liksom helt fel bransch överhuvudtaget kanske.
Ja. Men jag vet inte, alltså det, precis som personen säger, det skiljer ju inte så mycket i kompensation mellan att vara chef och vara utvecklare. Alltså om du är en utvecklare med typ spetskompetens, så kan du faktiskt tjäna jäkligt mycket pengar.
Ja, du kan tjäna definitivt mer än vad en engineering manager kan. Mm. Beroende på vilket företag du är på, tror jag. Det är ganska stor skillnad på om det är de här större techföretagen.
Absolut.
Ja, det är jätteolika. Men den här personen har ju rätt i det den säger, att man behöver nog vässa på en spetskompetens eller bli mer expert på någonting för att kunna komma upp där. Annars tror jag att man oftast kommer ligga lite under managers, vilket också är helt fine, för att du slipper ju hela det här att någon har rätt att ringa dig på typ en lördag och säga att den vill sjukskriva sig och du kanske inte heller mår bra precis då, men så behöver du hantera det. Alltså det är ett sånt, det känns som att den kompensationen, om den nu är, vad är chefslön ofta, alltså jag tror att på vanliga företag så kanske du tjänar 10 000 mer. Det känns som att det är mer en tröst för de här flexibla arbetstiderna, som man bestämt kallar det.
Vi båda är ju konsulter, och där är det ju inte heller att man kan bli typ engineering manager eller någonting, utan där är oftast då steget att du blir konsultchef. Mm. Det var också någonting jag funderade över för några år sedan i min karriär, att man borde kanske bli konsultchef liksom, om jag nu ska bli ledare. Men då inser man så här, alltså det är så mycket annat tjafs att hålla på med, som du säger, sjukskrivningar, och det är liksom, du kanske blir inblandad med facket och du ska hålla på och hålla koll på liksom arbetsrättliga frågor och HR-grejer och liksom bara det här att du ska ha lönesamtal med folk och kanske tycka att de förtjänar en högre lön, men du har inte möjlighet att ge mer. Alltså så här, det måste vara svårt.
Eller att stå bakom företagets beslut, typ när de säger alla ska komma tillbaka och jobba på plats. Ja. Och du bara, mitt team, alltså folk kommer sluta, mitt team funkar jättebra remote. Så måste du ändå hålla företagets fasad. Du kan liksom inte vara den här som bara, alltså jag tycker egentligen som ni gör. Men,
Nej, precis. Sen samtidigt så finns det fortfarande många saker som jag tycker kan vara lockande med ledarskapsroller.
Mm.
Till exempel att faktiskt kunna coacha andra och liksom lyfta dem och se till att de blir sitt bästa jag. För det är ju lite det en ledare ska göra. Se till att alla andra kan vara sin bästa version av sig själv och göra ett så bra jobb som möjligt och enabla det. Det är någonting som jag tycker är jättekul och som jag faktiskt skulle vilja ha som arbetsuppgift. Liksom.
Men du är ju grymt bra på det. Alltså du har ju fallenheten och kunskapen om det. Du är liksom, du har ju gått många utbildningar, du har haft coachsamtal, alltså du har haft en coach länge. Du tycker om de bitarna och därför känns det så här, det känns ju inte fel om du hade gått mot en sån. Det känns som att för den här personen som skriver in menar att om du verkligen tycker om att vara utvecklare, alltså att man inte ska tro att du naturligt måste gå upp mot en managerposition. Det finns ju så mycket annat i liksom åt det tekniska hållet man kan utvecklas, men det kanske inte är så vanligt dock på såna här vanliga icke-tekniska företag. Men du vet, på de mer moderna så har du ett spår som är management-spåret, och så har de försökt på senare tid ha det här individual contributor-spåret, så att du kan gå nästan lika högt upp där också.
Ja.
Det är ju grymt.
Ja.
Det är väl kanske det som gör att vi utvecklar det så här. Okej, jag är utvecklare, nu är jag seniorutvecklare. Vad ska jag göra nu?
Ja, men precis. Principal engineer kanske man kan bli.
Ja, men det finns ju väldigt sällan tycker jag. Eller har du sett?
Nej, inte jätteofta.
Nej,
så man förstår ju att det är ju ett gap som finns. Som gör att folk letar sig upp till andra vägar. Och det är ju synd, för att det är ju så många utvecklare som är riktigt bra på det de gör.
Mm.
Och kanske inte alls är en bra ledare.
Nej, och varför ska man liksom, varför ska man behöva hålla på och hantera HR och människor och sådana grejer? För det, alltså, du kan ha ett tekniskt ledarskap. Vi behöver ju fler sådana roller. Och att, fast där, nej, nu sa jag emot mig själv. För jag kan ofta så tänka att det är synd att många engineering managers bara gör liksom M-jobbet. Det är liksom bara rekrytera och se till att liksom mer strategiskt fylla upp teamets behov. Det är ganska, visst, du behöver förstå mjukvaruutveckling då, tror jag, för att kunna supporta ett team bra. Men ändå, det är väldigt mycket bara management. Men engineering finns knappt. Man är inte alls involverad i vad som händer. Och det tycker jag, det är okej om den personen har varit utvecklare innan. Och helst någon tech lead och sådär. Men det är synd om man bara tar in folk som är, du vet, helt utifrån. Som inte alls har en teknisk bakgrund.
Detta är ju någonting du och jag har diskuterat ganska många gånger. Och vi håller ju faktiskt inte riktigt med varandra här. Yay!
Yay.
Alltså vi har ju pratat just om konsultchefer. Där tycker ju du att det är en fördel när konsultchefen har teknisk bakgrund. Eller hur?
Ja. Ja,
och jag är mer så här, jag bryr mig inte riktigt, för jag tycker att konsultchefen, att det är viktigt att de kan coacha. Att en coach behöver liksom inte kunna alla områden de coachar inom, utan de ska bara liksom hjälpa en att ställa rätt frågor och hjälpa en att komma fram. Jag vet inte, jag har haft både konsultchefer som är helt icke-tekniska och konsultchefer som har varit utvecklare innan. Och det är klart att det sker ju i sig, men jag tycker inte det är ett krav. Jag vet inte hur ditt resonemang går liksom.
Men jag tror, jag håller nog med dig vad det gäller konsultchefer.
Mm.
För att där, du är ju inte chef över liksom flera team i en liksom engineering team. Du är mer chef över personer och att de mår bra. Och där har jag haft både utvecklare som chef och icke-utvecklare som chef. Och min nuvarande chef som inte har en teknisk bakgrund är nog den bästa chefen jag haft någonsin.
Mm.
Så absolut. Men känner du samma om liksom, engineering managers på ett företag där de är chefer över flera team?
Jag tycker det är så svårt, för jag har aldrig haft en engineering manager. Så jag, så här, jag vet knappt ens riktigt vad de gör.
Inte på något uppdrag?
Nej. Så att, alltså, jag vet inte, för mig känns det som att engineering manager är en roll som har blivit, alltså den har kommit ganska mycket på sistone, alltså bara de senaste åren. Jag tycker inte man har sett engineering managers tidigare på det sättet, utan då har man haft någon liksom beställare eller någonting.
Linjechef.
Ja, men typ, ja. Och de har ju inte varit tekniska.
Har de, nej.
Inte de jag har haft kontakt med i alla fall.
Ja. Men som konsult har jag har haft engineering managers, men de har liksom inte varit min manager. Mm. Alltså de har inte haft tagit hand om min tekniska utveckling och välmående på det sättet. Men vi har ändå haft så här regelbundna synkar. Och det är ändå den personen jag behöver kunna gå till när jag säger så här, vi behöver support för att kunna nå de här målen. Eller kan du hjälpa oss för att scopet har... det är ett scope creep och vi behöver hjälp med att kommunicera det här.
Nej, så, alltså, den typen av ledare har jag aldrig haft i något av mina uppdrag faktiskt. Men de engineering managers du har haft då, har de också hjälpt till och gjort pull requests och granskat kod och sånt då och då?
Nej, det är det jag just saknar. Jag tycker kanske inte nödvändigtvis att de ska göra pull requests och granska kod så, men jag önskar att de, alltså de ska för mig helst inte vara så himla mycket utanför. Jag tycker nog att det är bra att de är utanför teamen och inte gör pull request, för att det inte ska bli så att så här, det här är en person som sätter din lön som du ska göra pull request review på.
Mm. Alltså,
jag vet inte, det skapar någon konstig dynamik.
Ja, sant.
Eller att du är rädd att... att du själv är rädd att göra fel, för att här sitter din chef och ser. Alltså att det skapar väldigt lite utrymme för att göra misstag kanske. Fast nej, det är upp till chefen då att vara bra chef och visa att
man måste ju fråga alla misstag också.
Alla, ja. Jag vet inte.
Jag tänker den får ju insyn konstigt också i liksom det dagliga arbetet. För så kan det ofta vara att ens chef kanske inte har så mycket insyn hur man verkligen arbetar, utan de får ofta liksom gå på vad andra personer säger om en på något sätt.
Ja.
I alla fall som konsultchef. Ja.
Men jag tycker nog att de ska kunna så här, vara med i dailies ibland. De ska ha väldigt, väldigt mycket regelbundna samtal med alla i teamen. Särskilt den som kanske är, om det finns någon lead i teamet. För jag tror att om du har en lead i teamet, en tech lead eller något sånt, så har de ofta en del av manageransvaret. De har ju, jag tycker, alltså som, själv som lead så har jag ansvaret över att fånga upp vilken dynamik som sker. Kanske när det just gäller mer tekniska delarna, så här, ja men varje gång Madde gör en pull request så är den här personen jättetaskig och vi har försökt lösa det, men vi behöver stöttning.
Mm.
Så att, alltså, ja. Jag har aldrig varit i den rollen, så jag tycker den är svår. Men jag hade nog kämpat ganska mycket om jag hamnade i den. Att få vara mer med, i och med att jag är engineering manager.
Ja, men precis. Ja. Men okej, men hur... Alltså, Sofia Larsson idag, 2024. Vad skulle du vilja nu? Alltså, vill du gå mot ledarskap nu? Eller är du så här att du vill utvecklas mer och bli superskarp utvecklare? Eller vad är din liksom... vision? Svår fråga.
Det här med, men jag har ju redan sagt att det är att alla ska sitta under mig och bara, och jag ska gå i tajta klänningar och högklackat och trampa så här, jag trampar på dem med min stilettklack. Ja.
Okej, okay, ja, men då vet vi var det står.
Nej, men jag har väl en roll nu som gör att jag behöver ta vissa managerdelar, antar jag. Och att fånga så dynamik och stress i teamet. Och se hur man kan hantera det. Jag tycker det är intressant. Men jag tror att det kan vara för tidigt att bara hoppa upp till en ledarskapsroll. Om man inte har fått tillräckligt med erfarenhet och utbildning. Nu har ju både du och jag gått utbildningar och liksom kanske jobbat med de bitarna ett tag. Men jag hade nog velat ha mer innan jag tar ett sånt ansvar för alla andras skull. Mm. Liksom. Jag tycker det är så många som bara går upp i de här rollerna och har nog inga ledarskapsutbildningar. Eller att de får dem när de väl är det. Men jag tycker nog att man ska ha lite innan.
Ja, samtidigt är det svårt. Liksom. Det finns ju inte riktigt ett mellansteg att vara halvledare.
Ja, men om du är typ teamlead.
Ja, jo,
då kan du få det. Det heter ju en massa olika saker. Ja. Det kan vara lead developer, tech lead. Alltså om du visar något slags ledarskap. Eller om du är seniorutvecklare. Har du ofta den rollen att du är mentor och coachar. Och du leder ju projektet framåt mot mål. Och ja, det är ett ledarskap. Mm. Och då tycker jag att man ska få stöd i att så här, gå lite ledarskapsutbildningar.
Ja, sant.
Och du då?
Oh, alltså jag vet fortfarande vad jag vill. 32 år gammal och liksom, vad fan vill jag med mitt liv typ? Alltså detta har vi pratat om 1000 gånger, att jag inte vet vad jag vill. Och du vet, jag velar fram och tillbaka och testar olika saker. Och det är så svårt för att jag älskar ju kodning. Jag tycker det är skitkul. Samtidigt så är det inte så, jag har inte hittat min spets. Alltså jag är verkligen inte expert på någonting. Jag är ju typ jack of all trades. Och kan liksom, ja, jag kan bra backend, jag kan bra frontend, men jag är verkligen inte den som är superuppdaterad i det senaste, liksom vad som händer i React och så vidare och så. Och jag vet inte heller om jag vill liksom bli så här superexpert på någonting. Och vill jag bli ledare liksom? Jag vet inte, jag tycker det är kul. Som sagt, jag hade velat ha någon roll där jag får mer möjlighet att coacha andra, men jag vill fortfarande vara kvar i kodandet. Jag vill inte heller bara vara en av alla de kvinnorna i statistiken som blir liksom ledare och slutar koda och sånt, utan jag tycker det är viktigt att, ja, att vi fortsätter ha kvinnliga utvecklare i branschen. Men nu är jag inte kvar att vara utvecklare bara av den anledningen heller. Det är liksom
det
jag säger.
Uppoffring du gör för kvinnorna?
Ja, nej, det är inte det jag menar heller. Jag vill ju det också, för jag tycker det är kul. Men åh, nej, alltså jag tycker det är jättesvårt. Och som sagt, som du säger, jag har ju gått hos coach i flera år och försökt komma på vad jag vill göra. Och, ja, det är svårt att hitta den här klockrena rollen. Alltså.
Men tycker du att ett tekniskt ledarskap kräver att man har en spetskompetens då?
Nej, det tycker jag inte. Mm. Där är det kanske snarare en fördel att kunna lite av varje. Tänker jag, om du nu ska vara ledare över ett helt team, så hjälper ju inte det dig att du är grym på att göra CSS-animationer liksom.
Nej, det är det jag också tänker, att så här, det känns som att när du tänker på jack of all trades så är det lite negativt, men jag tänker att du är en seniorutvecklare som kan väldigt mycket, och det är ju nog ganska typiskt som seniorutvecklare att du ska kunna, ja, men mycket om allt.
Ja, absolut. Och jag tänker att jag har ju andra saker som utmärker mig liksom. Kanske då just typ soft skills och sånt som gör att, ja, att det är en fördel att ha mig i teamet, även om jag inte är superspetsad inom någonting. Men nej.
Det känns som att den här, alltså att man inte vet vad man ska göra är egentligen en brist på tydliga karriär. Det är inte trappor heller, men liksom, ja, vad heter det? Karriärutvecklingspaths. Ja,
precis. Ja. Det är sant.
Att du visste att så här, ja, okej, om jag är seniorutvecklare och gillar att coacha andra, då kan jag gå vidare till tech lead eller lead developer. Jag kan gå vidare till ett annat team och liksom dra i det projektet mer. Det finns inte. Nej. Väldigt ofta.
Nej, det är sant. Får knyta an lite till avsnittet om kompetensutveckling som vi gjorde för 2 avsnitt sedan. Så saknar jag verkligen det att veta vad ska jag lägga min kompetensutvecklingstid på. Att det hade varit så skönt att bara ha liksom en typ lista med bullets att okej, vill du det här så är det här du behöver lära dig. Och bara kunna typ beta av.
Det är också svårt för alla ledare. Eller ledare, alla i alla roller är ju lite olika.
Ja, ja, det är olika från företag till företag också, såklart. Men,
Ja, men det ska finnas en, alltså du behöver ju typ ha en bra chef som kan guida dig i rätt riktning. för att du ska kunna uppfylla dina mål. Alltså det, ja, det är så viktigt med bra chefer. Mm. Verkligen. Vi får inte förlora bara så vanliga utvecklare till de positionerna bara för att det låter ballt att vara chef.
Nej, precis. Nej, exakt. Och nu känner jag väl ändå att nu vill jag inte bli chef för prestigen och för att jag ska kunna få flyga runt på olika ställen. En annan sak som jag också tyckte var coolt när jag var yngre var just det här när man var på konferens och såg folks titlar. Typ så här, okej, hon, den här talaren, hon är head of product development på Spotify eller någonting. Och så här, wow. Okej, kan jag fortfarande tycka är coolt i och för sig. Men
ja, det är coolt.
Men
ja.
Det blir liksom inte lika så här att man strävar efter det för prestigens skull, utan det är ju viktigt att man gör för att man tycker att själva jobbet är kul.
Nej. Det känns något sätt som att det är mer kanske folk som är nya i branschen som tror att det är prestige i det, men senare så lär man sig att det inte är det.
Alltså, och det är väldigt mycket
jobb. Jag tror att man ofta hamnar i ledarskapsroller för att så här, man råkar vara personen som bara är den som tar ansvar för att ingen annan gör det. Ingen annan så här, bokar ett möte som behövs och ingen annan orkar facilitera.
Mm.
Så har jag i alla fall ofta känt att så här, okej, ingen annan kommer rensa upp våran liksom, bräda eller backlog. Ingen annan vill skriva user storyn bra så att vi förstår vad det är vi ska implementera. Och då blir det att man hamnar där och sen blir så här, ja, det här var ändå kul att stötta folk, för att folk gillar ju att jag gör det här jobbet. Mm. Men ja, man får bara inte bli den som bara sitter och liksom som en sekreterare åt teamet.
Nej, såklart. Man ska göra det man tycker är kul, helt enkelt. Inte tänka på vad man bör göra eller vad andra förväntar sig att man ska göra, eller vad tycker min släkt är liksom prestigefyllt för att de ska ha en lyckad dotter eller son. Alltså så här.
Ja, man kommer ofta längst på det.
Ja, för det är ju det du tycker är kul. Då blir man automatiskt bättre på det. Och då vill man ju kompetensutvecklas inom det för att man är intresserad av det. Det blir liksom inte att, nu måste jag läsa på här om arbetsrätt. Och, alltså så här, det ska vara kul.
Ja. Ja, och ett annat sätt att ta sig framåt är ju istället att alltså, byta jobb. För att det är så du ofta får upp din lön och kan fortsätta göra det du tycker är roligt och bara bli ännu bättre. Så man kan missa det och försöka så här, bli sitt bästa jag där man är hela tiden. Mm. Men då kommer det oftast kanske inte så mycket längre med lönemässigt och så. Men så här, byt och ta med din kunskap någon annanstans. Mm.
Ja.
Nu ger jag tips som att någon ställer en fråga, men det var bara en reflektion över hur man kan ta sig vidare utan att utveckla en spetskompetens eller gå upp i så här, ledarskap.
Mm. Nu kom jag på, vi hade ju en fråga som vi glömde svara på. Vem kom först? Hönan eller ägget? Sofie eller Madde?
Jag vet inte, vad betyder det, vem som föddes först?
Jag vet inte. Om det är vem som föddes först så var det ju jag i alla fall.
Ja.
Jag är född.
Måste man säga ditt namn först då? För annars, alltså, för att du har mer pondus för att du är äldst.
Det kom ju också först i alfabetsordning.
Ja, okej. Okay. Ja, då är det väl Madde och Sofia.
Ja, fast vi säger nästan alltid Sofia och Madde. Alltså, jag vet inte varför. Det klingar bättre, tycker jag.
Mm. Vi får kanske ha Sofia Junior och Madde Senior.
Men Sofia Junior, det låter ju som att du har ett barn som heter Sofia. Som är liksom nya Sofia, tycker jag.
Och du är Maddes farfar.
Eller farmor åtminstone. Eller seniorita Madde. Nej, jag vet inte. Nu spårar det här.
jag vet inte, var vi på väg. Vi avslutar det här. Tack så jättemycket för den här insändaren. Det var jättespännande att prata om. Ingen kanske lärde sig någonting. Men ni hörde i alla fall hur förvirrade vi är och vad vi tycker. Mm. Varsågod.
Det kanske är en tröst att veta att inte ens vi har our shit together.
Nej, vem har det?
Nej.
Men skicka gärna in fler så här, vad är det, typ så här ämnesförslag och saker ni har tänkt på. Men ett önskemål från oss och hela Discord är ju mer så här spicy saker som har hänt på jobbet. Har någon varit elak? Är du avundsjuk på din kollegas karriärutveckling? Skriv det till oss. Du kan vara anonym.
Precis, man kan ju vara anonym, så att det kan ju vara hur köttigt som helst.
Ja, Så tack för att ni lyssnade idag, och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det bra allihopa. Hejdå.
Hej då.